Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast som presenteras av Golf Plaisir. Turkiet är tillbaka och till hösten har Golf Plaisir tre olika alternativ att välja mellan. Sueno, Titanic och Sirene. Och Belek är ett riktigt golfmecka med 10 olika golfresorts där man har fler än 18 hål.
Så det finns gott om golf att spela i Belek?
Det gör det verkligen.
Du har varit i Belek?
Ja, men det stämmer. Det är ett paradis för golfare, för det är inte särskilt långt mellan banorna. Jag bodde på ett ställe som heter Sueno, som Golf Plaisir har med på sitt program. Och det här är en klassiker med hotellet som ligger som en stor jätteläktare vid de två 18-hålarna. Och båda 18-hålarna möts nedanför hotellet med två ögriner. Så det är riktigt dramatik där om du kommer in och spelar en sen eftermiddagsrond och folk sitter på verandan eller på balkongen och tittar och analyserar din...
Det gäller att hålla nerverna i styr där alltså.
Ja, det gör det verkligen.
Golf Plaisir har ytterligare två hotell i Belek. Det ena heter Titanic som är ett nytt hotell som är all inclusive och har och är femstjärnigt. Riktigt lyxigt och härligt alltså. Det andra är Sirene Golf som har varit värd till Turkiets Europatour-tävlingar genom åren. Och Sultan och Pacha kompletterar varandra bra och är två vassa och bra banor att spela på den anläggningen.
Jesper, det kan vi berätta om angående Europatour-tävlingarna att Turkiet står ju som värd för en av de tre sista tävlingarna på Race to Dubai. Och tajma in din golfresa med Golf Plaisir till det att tävlingen spelas i Turkiet. För det är lätt att få tag på biljetter och inte särskilt mycket folk där. Så att du får världens chans att se världens bästa spelare på väldigt nära håll.
Och trots att det är november så är det väldigt härligt klimat och solsäkert och precis vad man vill ha där i november. Så
vi säger tack till Golf Plaisir. Gå in på golfplaisir.se och boka din resa till Turkiet.
Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast med mig Jesper Johansson, och den här veckan har jag tagit mig till Jönköping, hem till Alexander Björk som bjuder här på kaffe och lussebullar. Otroligt kul att jag får komma hit, Alexander.
Ja, det är kul att du är här. Jag tänkte att du måste ha lite lussebullar så långt.
Ja, jag behövde det.
Ja, precis.
Du, kallas du Alex någonsin eller är det alltid Alexander som gäller?
Nej, jag kallas lite både och. Ja. Det är ganska många som frågar, går det bra att jag kallar dig Alex? Jag tänker, ja, men det går fint. Ja. Och Alexander går också bra. Så att det,
Hade du några andra smeknamn som ung? Björken, typ.
Ja, men Björk blir det ju ibland, givetvis.
Hade du gjort lumpen så hade det varit givet vad du hade kallats. Då hade det ju varit Björk, alltså efternamnet.
Ja, precis. Det är liksom... Jag har ett annat smeknamn som blev kallad också ganska mycket när jag spelade hemma i Växjö i ungdomsåren. Och det var Leif, Leffe.
Okej.
Okay. Den är långsökt.
Nu fattar jag inget.
Björken har ju löv. Och på engelska blir det leaf. Och sen blir det tydligen Leif. Så Leif har hetat under många år.
Obegripligt.
Ja, ja.
Men okej, ja, rimligt.
Alla hade sina smeknamn. Så ja, man fick varsitt.
Ja, och sen det blir också svårt att välja lite vad man ska ha för smeknamn.
Precis.
Det blir vad det blir. Men jag tänkte nu här att vi pratar om din karriär i stort. Men att vi börjar där du började egentligen. Hur kom du i kontakt med golf?
Nej, men det var väl... familjen spelade, mamma och pappa spelade ganska mycket innan de fick mig. Farmor och farfar spelade. Så det var att jag var med farmor och farfar ner på en driving range i Skåne. Och testade. Fick en klubba, slå lite. Tyckte det var kul. Och sen fick man ju liksom börja kolla hur ska man ta sig vidare. Och föräldrarna då, jag tror det var kö. Till och med till golfklubben Växjö då förr i tiden. Så vet jag att man hade satt mig i kö ganska tidigt. Förmodligen innan dess liksom. Så man var lite inne och sen... Ja, så grönt kort och blått kort och allt vad det hette som jag skulle ta.
Men hur gammal var du ungefär när det här?
Säg att den här incidenten på ranchen var kanske fem år eller sånt. Right. Och sen tog jag grönt kort när jag var 8. Och vad som hände däremellan vet jag inte riktigt. Men jag antar att jag tränade lite och tyckte det var kul.
Ja. Tyckte du det var kul från början som du minns det? Eller har det varit liksom någon gång att så här...
Nej, men jag tror alltid jag tyckte det var kul. Jag minns det från redan som jag var ung och tyckte det var jättekul. Jag hade väldigt mycket kompisar ute på golfbanan. Vi var stort gäng där på Växjö. Jag tyckte det var bland det bästa som fanns på sommaren att spela tävlingar och försöka sänka sig och liksom allt sånt.
Jag höll på med några andra sporter.
Ja, jag höll på faktiskt med rätt mycket sporter.
Tennis, va?
Tennis höll jag på med mellan där också, någonting 7 år till 14-15. Spela hockey till jag var 12. Spela fotboll till jag var 14 kanske. Sen när jag slutade med tennisen så började jag spela lite bandy också. På is. Så det höll jag på med mellan 14-18 ungefär.
Nu hade skridskoåkningen från hockeyn, de var kvar.
Precis, så skridskoåkningen hade man. Lite annorlunda dock med de långa skenorna med bandy. Men det var väl lite det man skulle lära sig, den här andra klubban och,
ja, just det.
Det var lite golfsvingen, så att det höste sig ändå ganska bra.
Ja, exakt. Var det skottet i bandy som var styrkan, eller var det någonting annat som du...
Det var nog mer skridskoåkningen och passningsspelet, tror jag.
All right.
Ja, ja. Skottet var okej, men jag sköt ju från vänster och spelade golf från höger. Så.
Aha.
Det var inte riktigt samma.
Ah, okej, jag fattar. Vilka sporter var du... Var du bra på alla sporter, eller var det golf det självklara valet någonstans? Eller?
Ja, men jag skulle nog säga att jag ändå var ganska bra på alla sporter. Jag har mycket liksom boll och så, bollkänsla i mig, tycker jag. Så att jag var ändå... ganska duktig på alla sporter, men de som står ut av är kanske golf och tennis ändå, om man jämför allihopa. Och så blev det till slut att jag tyckte golfen var lite roligare och det gick lite bättre i golfen, så då blev det ett ganska naturligt val att jag valde golfen då framför tennisen.
Mm. Hur gammal var du när du bestämde dig för att golfen var grejen, sporten för dig?
Ja, men det var nog där någonstans när jag var, jag kommer inte ihåg exakt, men om det var 14 eller 15 år när jag kände att men nu behöver jag sluta med en av sporterna för att kunna satsa lite mer följt på den andra då. Så då blev det att jag tyckte inte tennisen var så kul, så jag slutade med tennisen och
men du måste...
spelade mer golf.
Okej, men du måste ju ändå varit väldigt bra på tennis om det fortfarande fanns ett, liksom, ett litet val däremellan när du var 14-15.
Ja, men det var jag ju. Jag var kanske inte så bra som det står ibland på Europatorns hemsida att jag kunde välja mellan golfen och tennisen. Liksom. Men jag var väl någonstans kanske 10:e i min åldersklass i Sverige eller något sånt, 10:e-15:e där när jag slutade. Så.
Mm.
Eller lite innan.
Det är ju helt okej för mig sen då.
Ja, så, absolut. Absolut.
Men hur såg somrarna ut då på Växjö GK som ung? Hur såg dagarna ut? Hur såg sommarloven ut?
Nej, men det var ju lite olika. Jag var givetvis en hel del hemma i Växjö. Var på Öland en del. Men om man tar en dag hemma så hade vi någonting som hette Sommarserien som var ganska kul att spela. Det var om det var 10 eller 15 tävlingar för juniorerna då under sommaren. Tror jag var varje tisdag och varje torsdag under sommarlovsveckorna.
Mm.
Och så blev det till en serie till slut. Och så man spelade de tävlingarna, hängde kvar, tränade, spelade med kompisar de andra dagarna. Ja.
Mm, okay.
Sen blev det ju även då såklart tennis, fotboll. Så det var ju inte bara golf under den tiden.
Men nej,
mycket, mycket idrott blev det, tror jag.
Parentes, hemma på min hemmaklubb Vassunda Golfklubb, så hade vi också tisdagstävling för juniorer. Och man fick stryk varje tisdag av Anton Karlsson som nu spelar på European Tour. Alltså det var som klassskillnad, så det liknar ingenting. Han var så fruktansvärt bra. Var det samma sak för dig? Vann du varje tisdag eller hur? Varje tisdag och torsdag, eller hur såg det ut?
Nej, det gjorde jag absolut inte. Det var ju ganska många som var rätt mycket äldre som var med. De var ju mycket duktigare än vad jag var på den tiden. När den här serien var som hetast så kanske jag var 12, 13, 14 år. Och då var det ju väldigt mycket 16, 17, 18-åringar med som man tävlade tillsammans med. Och som var mycket bättre om man pratar bruttoresultat. Men det var ju, om jag minns rätt, poängbogey eller nettotävling. Okay. Så att det var ju... Det var en bra chans att försöka sänka sig varje tisdag och tisdag.
Okay. Ja, men då var det liksom fysiska förutsättningar snarare kanske än någonting annat.
Precis. Så vi tävlade om det stora priset. Det var ett årskort på ranchen. Vinnarna av hela serien fick slå hur mycket bollar man ville året efter.
Aj.
Och då kom jag ihåg att jag blev tvåa på den här. Och blev väldigt ledsen, började gråta och fick inte det. Så då ändrade de att alla juniorer fick möjlighet att köpa det här ranchkortet efter det.
Mm-hmm.
Till ett bra pris. Man fick slå hur mycket man vill.
Men var det så?
Var lite...
Tvåan fick ingenting då, eller?
Ja, man fick ju någonting. Men
inte det du ville
inte
ha.
Inte det jag ville ha, så att man kunde slå hur mycket man ville.
All right. Men om du jämför med kompisar i din ålder, hur mycket bättre var du? För jag gissar att du var det.
Ja, men det, alltså, inte så överdrivet mycket. Jag hade flera kompisar som var väldigt jämnbra under åren när man växte upp och spelade och tränade tillsammans. Så jag har väl inte legat, om man säger, etta, tvåa i Sverige i min åldersklass förrän kanske, ja, när man blev 21-22 någonting kanske jag skulle gissa. Utan det var flera stycken som var bättre under egentligen hela uppväxten då. På klubben så var jag väl en av dem som var bland de bästa såklart. Men det var väldigt bra konkurrens och det är viktigt tyckte jag. Mm. Att liksom, ja. Det var kul liksom. Man kunde tävla mot varandra och det var liksom, ja.
Men jag kan tänka mig att det är nyttigt att, att ha konkurrens liksom på klubben också. Att man utvecklas av det. Är det din erfarenhet också av det?
Ja, det var jättebra. Vi var ju under någon tid säkert 20-30 stycken som var i träning. Och då tränade vi 4-6 på 4 dagar i veckan tror jag. Vi hade 8 timmar organiserad träning med 20-30 juniorer då. Så det var en fantastisk möjlighet att kunna bli bra.
Ja, det är super. Mm. Men när bestämde du för att liksom... Ja, jag tänker att... Ja, du bestämde att du satsade på golfen när du var, vad sa du, 14 ungefär? 14-15.
Ja, något sånt, ja. Ja.
När tog du beslutet att men nu ska jag gå för att bli golfproffs? Alltså det är målet. Hur gammal var du då ungefär och vad innebar det?
8 kanske. Men det kändes nog ganska tidigt att jag ville bli proffs. Men vad det skulle vara, det visste man inte riktigt. Men det var väl hela tiden liksom, jag vill bli golfproffs, nu spelar jag golf, nu spelar tennis, jag vill bli tennisproffs. Ah, men, okay. Men säg någonting, slutet av gymnasiet när det blev klart att jag fick kategori på den svenska touren och kände att nej, jag vill inte åka till college och jag vill inte vara amatör längre utan jag vill bli proffs. Då var liksom själva beslutet att nu blir jag proffs när jag var 18 tror jag. Mm.
Hur var första tiden som proffs då? Det måste ju varit ganska annorlunda jämfört med tidigare. Eller känns det smidigt att gå över till proffslivet?
Nej, men det var väl inte så annorlunda kanske för de här juniortävlingarna, Scandia Tour och vad det hette på min tid. Så var det ju Scandia Tour Elite som jag spelade. Så var det var 3 dagars tävlingar oftast. 54 hål, man spelade en inspelsrunda. Så att de tävlingarna höll ju ganska hög nivå. Så steget från det ut till den svenska touren, det är klart det var ett steg, men det var inte liksom helt annorlunda.
Nej.
Det var samma typ av tävlingar, lite, ja, såklart bättre spelare. Men jag tyckte det var kul att få spela om pengar istället för lite bollar och sånt där.
Ranchkort.
Precis, ranchkort. Nej, men det första tiden var väl, det var lite svårt. Jag missade lite katter i början där på... SAS Masters Tour tror jag det hette till och med. Jag började spela, men svenska touren kan vi kalla det.
Mm.
Så tog vi kanske fram till juli eller något innan jag kom igång. Men sen började jag spela ganska bra. Vann faktiskt redan första året i september sen till slut. Så.
Vad var det för tävling?
PGA-mästerskapen på PGA National. Tror det var första gången den tävlingen spelades på just PGA National för ganska nybyggd. Så väldigt kul tävling att vinna.
Ja. Kommer du ihåg vad var prispengarna och hur mycket betydde de då? Det måste ju varit enorma siffror
i
jämförelse med tidigare.
Det var väldigt stora siffror jämfört med vad man har vunnit tidigare. Jag för mig att jag fick kanske 55 000 eller någonting för den segern. Och tidigare hade jag väl kanske fått 20 000 för en vinst inom minitour eller så. Så det var ju väldigt... stor skillnad om man, nu tyckte man, nu är jag rik. Så.
Nu är det klart.
Precis, nu är det klart.
Ja, vad köpte du något? Kommer du ihåg att du unnar dig något för pengarna?
Nej, jag vet faktiskt inte. Ingenting speciellt som jag kommer ihåg faktiskt.
Det fanns väl lite luckor att fylla kanske? Som...
Ja, precis. Det gjorde det, absolut. Så jag kommer inte på något speciellt så som jag köpte, men... Det var en skön känsla att man liksom, framförallt var det ju segern som var den här sköna känslan. Att man liksom känner, oh, nu har jag vunnit. Mm. Så pengarna var kanske inte någon stor sak så att jag tänkte, oh, nu har jag fått en massa pengar. Utan med att, oh, det var riktigt kul att jag fick vinna. Mm. Så var det mer den känslan kanske.
En schysst bonus.
Precis, en väldigt bra bonus. Mm.
Men du gick ju en lite annorlunda väg, jag tänker med finansiering. För kan vi en gång för alla här, kan du få förklara här nu hur det gick till där? Jag tänker på att du var så att säga börsnoterad. Vet du vad jag syftar på?
Ja, absolut.
Berätta.
Nej, men det var ju senare i karriären.
Okay.
Det var väl kanske när jag var 22 eller något sånt. 22 eller 23. Så sista åren jag gjorde på den svenska touren egentligen så var jag så kallad. Det var ju inte börsnoterat. Nej. Utan det var folk kunde investera mot en del av mina prispengar under 4 år framöver. Mm. Så det var ett sätt att jag fick in lite extra kapital så jag kunde lägga lite mer tid på, det var om man säger läger utomlands på vintern och liksom kunna göra lite extra saker i början av säsongen för, utan att känna att pengarna inte fanns där, utan man fick ett lite extra stöd mot att jag fick ge tillbaka en del av mina prispengar. Och det höll på under 4 år, det var liksom ett kontrakt från början, det var liksom 4 år som det gällde, så in med kapital under 4 år så använde jag det och så fick jag ge tillbaka.
Funkar det bra då?
Ja, det tycker jag. Det gick ju bra.
Så här i efterhand, absolut.
Precis. Sen om det berodde på det eller inte, det är väldigt svårt att säga. Men det var väldigt bra att kunna känna att innan säsongen att man hade lite pengar på kontot redan innan tävlingarna hade börjat. Och skulle man spela dåligt så behövde jag inte ge tillbaka någonting. Så då hade man fortfarande fått den här hjälpen. Så, så det var ett bra sätt för mig, tyckte jag, för tillfället att kunna utveckla golfen ännu mer.
Ja, men jag kan tänka mig att det är skönt att inte känna den här panikkänslan att det börjar bli tomt på kontot liksom, utan man kan fortsätta sin satsning som man vill göra för att man, och det är väl någonstans det man behöver också för att komma dit du har kommit.
Ja, precis. Så man, om man säger man bor i Sverige, så man behöver ju, tror jag i alla fall, åka utomlands under vinterhalvåret i ganska tidig ålder. Man kan göra mycket träning inomhus givetvis med svingteknik och lite puttning och sånt, men jag tror man behöver kontinuerligt komma utomlands och se bollen flyga under hela vinterhalvåret i ganska tidig ålder om det finns möjlighet.
Ja, men bara det att du inte spelar från en plan yta in i en vägg.
Upprepar. Nej, precis.
Alltså det är liksom, det är någonting helt annat att spela.
Ja, precis.
Så utomlands. Mm. Så det är klart, det måste ju vara en fördel att men förlänga säsongen lite. Du landade precis här från Dubai där du varit och tränat, så att det är väl ett bevis om något att man måste hålla igång oavsett nivå.
Absolut. Jag kände att det blev lite för stort glapp om jag skulle bara vara hemma mellan slutet av november när jag kom hem från Australien fram till 7 januari eller när det blir när jag åker igen. Så jag ville komma iväg lite och träna på gräs, spela några rundor och egentligen hålla igång, jobba lite med Graham, då min tränare. Så.
All right. Från det ena till det andra, men vad skulle du säga är din eller dina styrkor i spelet? Alltså rent tekniskt.
För tillfället så är det väl hjärnslagen som jag ofta brukar nämna, men det är de som är min styrka. Jag har sett på statistik att jag leder i år på Europatouren på approach into green, som det heter, hjärnspelet då. Så att det är väl ett bra statistiskt bevis på att hjärnspelet faktiskt är det som är det bästa och inte bara något som man liksom tror att det är. Så att det är väl egentligen det som är styrkan. Och sen tror jag att jag i slutändan är ganska bra på att få bollen i hål med närspel och även puttning när den funkar. Den tycker jag har varit lite till och från de sista åren, men i år har det har varit lite sisådär blandat också, men i slutändan så har det ändå varit ganska många tävlingar har funkat bra som har blivit och att man har kommit upp i toppen. Så men hjärnspelet kanske är den stora biten som jag känner, det är verkligen min styrka.
Du är väl till och med lite blygsam när du säger Europatouren, är det inte om man slår ihop alla torer att du är bäst in till green?
Ja, det var någon som sa det.
Alltså världens bästa in på green, in mot green.
Ja.
Mäktigt ju.
Ja, det är lite smickrande får man säga. Samtidigt så statistik är alltid statistik. Mm. Om jag slår från 160 meter in mot greenen och någon annan slår från 130 meter in mot greenen så kommer vi lika långt ifrån hål, så blir ju min statistik högre då, fast man kanske egentligen fått samma resultat. Så att jag tar det som en väldigt positiv grej och liksom försöker givetvis jobba vidare på även hjärnspelet. Men det är alltid skönt att känna att liksom det man tränar på ger bra resultat.
Mm. Är det, apropå träning, vad vill du bli bättre på?
Ja, jag vill givetvis faktiskt bli bättre på alla delar av spelet. Men utslagen försöker jag lägga lite extra krut på för tillfället. Vi slår lite...
Är det längden eller är det
rakheten? Vad är det?
Det är lite både och faktiskt. Det är blandning av längd och jag skulle vilja träffa lite mer fairways. Så en blandning av längd och rakhet. Att jag kan få ut lite mer av mina utslag, komma lite längre fram och samtidigt vara ännu rakare.
Mm.
Så att det är viktigt på proffsnivå idag att man är bra från tee, för det är där man liksom skapar förutsättningar för att göra birdies. Som det är långa banor med hög ruff så behöver du vara både lång och rak för att du ska kunna vara med och tävla bland de bästa. Så det tror jag är viktigt för min fortsatta utveckling, att kunna, ja, inte så att jag behöver slå jättelångt, men jag skulle vilja slå en bit längre. Sen om det är 10 eller 20 meter, det vet jag inte riktigt. Men jag känner att jag får ut lite mer, och framförallt att träffa mer fairways.
Jag tänker att vi ska göra ett experiment här nu. Du ska få sätta ihop en kompositgolfare. Du får behålla dina egna järn.
Ja.
Och sen så ska du välja ett annat proffs spel från T. Vem tar du då?
Enkelt. Rory.
Okay.
Mm.
För att?
Jag spelar med honom i Dubai och... Ja, jag har aldrig sett någon som slår så långt och rakt samtidigt.
Ja, det är så.
Ja, hans drives, det känns som man ser redan från uppställningen att det kan inte gå något annat än rakt, känns det som. Liksom, så, att, så jag skulle absolut ta hans spel från tee.
Okej, okay. vi tar dina järn, du får alla järn här. Men så tar vi, om vi säger wedge här i din egen kategori, vem väljer du då?
Mm. Wedge pratar man ju inte så mycket om.
Nej,
så
men det är jag tänker att det är
lite svårare. Ja.
Det är ju lite intressant att man inte, att du inte pratar så mycket om wedge här egentligen.
Nej.
För det är liksom, jag vet inte, det kanske var mer förr man gjorde det. Jag tänker som en Zach Johnson var ju världskänd för sina,
ja,
wedge.
Precis.
Phil Mickelson för sitt... Ja, men det, den typen av närspel, ja. Allt närspel egentligen. Men
ja,
även wedgar liksom har ju också hyllat.
Ja.
Är det någon sån där som du har sett fram emot, eller sett upp till in mot green?
Jag vet, just wedgar har jag inte tänkt på. Nej. Just det.
Nej, men du får ta dina egna wedgar då helt enkelt.
Nej, det skulle jag inte göra, jag tror inte. Inte för att mina wedgar är dåliga, men jag tror att det finns de som slår, eller du vet, jag finns de som slår bättre just, om man säger de här pitch wedge-lagen. Justin Rose, wedgar.
Okay.
Skulle jag gärna med då. Tycker han är väldigt stabila.
Runt green då?
Där kommer vi ju till Mickelson.
Mm-hmm.
Jag tycker att han är de bästa runt green med alla typer av lobbslag och ja.
Är det fantasin känns... eller är det, alltså, det känns som att han kommer på en lösning som många andra inte ser liksom.
Nej, precis, det är fantastisk fantasi jag tycker att han har, och även förmåga att sänka väldigt mycket slag runt green, chippa, pitchar, bunkerslag. Alltid känns, alltid om han är i närheten av green, att han alltid har en chans att sänka den. Så att skulle man komma till den nivån, man känner att var jag är runt green, att det är hål som gäller och inte innanför en meter eller så, då har man kommit ganska långt. Så Mickelsons allround närspel skulle jag vilja.
Ja, det måste vara otroligt jobb att möta i närspel när man hela tiden känner att ingenting är klart, oavsett vart han ligger liksom, så är det så här, ja men han kan ju sätta den här liksom.
Ja, precis, man tänker en ganska jobbig chip där, lite motgräs och sand, och man tänker, oj, den här kanske rullar han upp en nia, så ser man en fullt lobbslag med lite spin. Så,
ja. Okay.
Så det är väldigt imponerande att se.
Ja. Blir du imponerad? Eller liksom, känner du att ja, men du är inte så långt ifrån själv? Eller kan du liksom känna, wow, det här är någonting annat?
Man kan ju givetvis bli imponerad av många olika spelare i många olika typer av slag egentligen. När någon slår något väldigt bra slag så blir man imponerad. Det tycker jag. Oavsett egentligen vem eller vad det är.
Mm.
Det kan vara vem som helst som slår ett väldigt tufft bunkerslag i ett utsatt läge och sänker den, eller liksom som man blir imponerad av det här slaget liksom, riktigt hur gjorde han det med den tekniken och allt sånt. Så.
Mm. På green? Vem är bäst?
Ja, vem är bäst på green? Det är så många spelare i toppen som är bra på green, så det...
Hur mycket skulle du säga att din egen puttning kan förbättras? För att allas puttning kan väl förbättras. Men hur långt ifrån världstoppen på green tycker du själv att du är?
Nej, men det finns stor utvecklingspotential tycker jag i min egen puttning på green.
Mm.
Där skulle jag absolut vilja förbättra. Ja, stora hela, framförallt kanske att få en större jämnhet i puttningen, att jag känner att det liksom, den dagen jag puttar som sämst så är det fortfarande ganska bra, den dagen jag puttar som bäst så sänker man mer eller mindre allt. Det är väl kanske dit man vill komma.
Ja, och
så som det är idag så kanske när jag puttar som bäst så sänker jag det mesta, vilket ändå är ganska bra. Men när jag puttar som sämst så sätter jag ingenting.
Ja,
och det är den skillnaden däremellan liksom, som
höja lägsta nivån.
Höja lägsta nivån, precis. Så putta på en högre nivå oftare.
Mm. Skulle du säga att det är liksom greenläsning eller hastighetskänsla, eller vad är det, hur kategoriserar du puttning? Finns det olika typer av puttning som man tränar på, alltså, eller är det en symbios, sitter ihop allting?
Ja, men det sitter ju ihop, det tycker jag. Men om man säger att det senaste året så har jag jobbat ganska mycket teknik för att liksom kunna få en teknik som gör samma sak varje gång och ha den tekniken som jag vill putta med, för att sedan då kunna ta det ut på banan då med greenläsning och hastighet, att man liksom, ja, om man har tekniken som sitter där så behöver man bara tänka på, om man säger bara inom citattecken, riktning och hastighet. Om inte tekniken riktigt sitter så måste man även tänka på hur startar jag bollen och sen vilken riktning ska den i, och det, så det blir liksom en sak till. Då kan man ta bort den tekniska delen och liksom veta att ja, men min teknik siktar jag där så startar den där. Då behöver jag bara veta var jag ska sikta och slå den i rätt hastighet.
Ja, just det.
Så då liksom tar man bort ett element då. Så mycket det som jag jobbat på sista året.
Ja. Men för att välja en spelare på green då? Vi kommer tillbaka.
Ja, vi kommer tillbaka dit. Det finns ju många som puttar är väldigt bra.
Men först, kommer du att tänka på det? Är det någon speciell eller några du väljer mellan? Eller hur går tankarna?
Nej, men tankarna är så som det har sett ut i år. Så de som är där uppe kanske Fleetwood, Molinari.
Molinari, han känns som en underskattad puttare.
Han är väldigt underskattad puttare. Likadant Fleetwood. Jag tycker när man kollar på hans rundor han har vunnit, alltså det som sticker ut, många pratar om hans långa spel, men det jag tycker sticker ut är hans puttning. När man kollar på de tävlingarna han har vunnit, att mycket 10 meters går i. Likadant Molinari i år har liksom
helt,
helt fantastisk puttning. Och man brukar prata om att nej, men han puttar inte så bra.
Det är en gammal sanning. Det stämmer inte längre.
Nej, jag tycker inte det. Sen om han är bäst eller inte, det vet jag inte. Jag tycker det finns väldigt många uppe i toppen som har en fantastisk, fantastisk förmåga att putta bra, framförallt när det verkligen gäller.
Mm. Tycker du om en Alex Norén?
Ja, jättebra puttning, Alex. Absolut.
Såg du Ryder Cup, hans sista där på 18? Eller
var det jag såg den inte live, gjorde jag inte. Jag sett den efteråt. Jag kollar väl fram till det var avgjort och lite efter. Men sen var han på 12 när det var avgjort. Så att jag fan mig åkt ut och tränade. Så någonting var lite inspirerad.
Ja, just det.
Han puttar väldigt, väldigt bra. Så det finns väldigt många att, tycker jag, kolla på när det kommer till puttning. Du kan ju inte vinna de stora tävlingarna om du inte har en bra puttning. Så det blir svårare och svårare att välja just en spelare. Så om man skulle ta det för 5 år sedan så är det alla vill putta som Stricker, för han satte allting när han var uppe på green. Så det finns många att välja mellan som har en väldigt bra puttning.
Mm. Men du, apropå Ryder Cup, och du sa att du blev lite inspirerad. Hur mycket tänker du på Ryder Cup och hur gärna skulle du vilja spela i den tävlingen?
Jag har inte tänkt så mycket på Ryder Cup för egen del, i och med att det har varit fram tills i år egentligen ganska långt bort. Nu i år när jag vann den här tävlingen i Kina i maj och så att man låg, ja, kanske jag var som bäst 13-14 på den här Ryder Cup-rankingen.
Ja, men ändå nosar.
Liksom. Då är det man ändå liksom, ja, men en bra tävling, skulle jag ha vunnit en Rolex-serie på sommaren så kanske man har varit ganska nära. Så det var aldrig att jag tänkte att nu är det nära att jag kommer in. Men det var ändå att det finns en chans. Och det är en ganska kul känsla att känna att det finns en chans att spela in sitt Ryder Cup-lag. För det är givetvis något jag skulle vilja spela i framtiden.
Mm. Vad är det som lockar så mycket med den tävlingen?
Men det är väl lagkänslan. Får spela där tillsammans med 11 andra spelare. 100 000 eller vad det är i publiken.
Minst.
Många miljoner framför tvn. Mm. Försöka gå ut och slå amerikanerna. Det är väldigt mycket som...
Det blir inte mycket bättre än så.
Nej, det blir inte mycket bättre. Det blir ett väldigt, väldigt unikt event inom golfen. Det finns ju egentligen bara Ryder Cup och Solheim Cup och de sedan som är i det formatet. Mm. Och det blir väldigt speciellt, för det är inte det här vanliga man spelar för sig själv, man spelar för prispengar, utan man spelar liksom för laget och för Europa. Så det hade varit väldigt häftigt. Och jag har ingen aning om hur det skulle kännas om man hade fått pegga upp på första tiden.
Nej,
det är liksom helt
mytomsbundet.
Precis.
Utslag. Men apropå stora publiker och så, hur känner du av det? Blir du nervös eller är det helt borta liksom?
Ja, men det går bättre och bättre för varje gång, tycker jag, när man spelar inför en stor publik. Om det skulle varit i början av proffskarriären när det var 150-200 stycken i publiken, så hade man blivit ganska, alltså inte super, men ändå man känner av det, att man blir lite extra spänd och lite nervös. Så. Men nu har man spelat så många rundor där det har varit ganska mycket publik. Jag spelade senast med Rory där på lördagen i Dubai-finalen, och uppskattningsvis en bit över 1000 personer som följde bara vår boll. Så att det blir ju att man vänjer sig vid det, och publiken blir som... Det blir som en klunga som går runt, mer än att man liksom kollar på varje specifik person inom publiken. Så om det kanske är 20 stycken som går med, så kan det ibland vara mer personligt än om det är liksom en väldigt stor...
Just det. Det blir som en stor massa.
Liksom, ja, det blir som en stor massa. Och det är väldigt kul att ha den här massan, om man då får kalla det massan. Men ha publiken runt sig då, gör man bra slag så får man applåder, och det blir väldigt positivt, och spelar man bra så blir det väldigt positiv stämning. Och jag tycker det är roligare och roligare. Jag tycker alltid det har varit kul att spela inför publik, men det blir ännu mer kul när jag känner att det är liksom en väldigt positiv grej. Jag blir inte nervös när jag går ut och spelar med mycket publik, utan det är liksom så det ska vara egentligen.
Mm. Ja, men det måste ju kännas... När du ser att du dagen efter ska spela med Rory McIlroy, blir det en annan inställning inför rundan, eller hur är det samma som vanligt att du ska ut och göra ditt jobb? Det måste ju ändå påverka lite, tänker jag.
Ja, men det påverkar ju lite, men man vet att
Justin
det blir
Rose året innan också.
Ja, precis, man vet att men det blir mer publik. Det blir framförallt att det blir mer publik, men man får även spela med de här riktigt duktiga golfarna som är väldigt väldigt kul att spela med.
Mm.
Men i och med att jag inte har förra året så hade jag aldrig spelat med Justin Rose innan, och i år så hade jag aldrig spelat med Rory innan. Och man har ju spelat med de flesta andra på touren, så det blir ändå lite såhär, men nu ska man liksom gå fram och spela med dem, lära känna dem lite. Så man liksom, det är kul,
ja.
Det är jättekul.
Ja. Härlig inställning, tycker jag. Jobbigt om du skulle så här få panik för att du såg namnet bredvid.
Ja, jo, precis. Nej, men det jag försöker tänka hela tiden är att om jag då säger att jag vill bli i toppen av världseliten, och de här spelarna är i toppen av världseliten, hur ska jag kunna komma till toppen av världseliten om jag inte vill spela med de här spelarna? Till exempel, alltså, jag vill liksom gå in med inställningen att ju mer gånger jag spelar med en Justin Rose eller en Rory McIlroy, ju mer van blir man, och det blir mer som det är faktiskt liksom de här som jag spelar mot, och spelar bra så vinner jag över dem. Jag förlorade, tror jag, med ett slag mot Justin, och jag vann med ett slag den rundan över Rory, liksom, så man känner att bra dagar så slår jag dem. Så det är liksom den som jag försöker tänka och göra till liksom positiva saker för framtiden.
Mm, och det måste ju också kännas som ett bevis på att du gör någonting rätt. Alltså att du utvecklas ju verkligen åt rätt håll när du får spela med fler och fler världsstjärnor. För det ska ju sägas att du har bara spelat 2 år på European Tour.
Ja.
Alltså du är ju väldigt tidig in i karriären, och ändå är du så högt uppe. Men innan vi börjar prata om European Tour, så tänker jag att vi börjar med touren under, Challenge Tour.
Mm.
När började du spela där?
Jag hade 3 säsonger på Challenge Tour, så...
5 år sedan då?
Ja, precis. Ja, ungefär. 2014 var min första säsong på Challenge Tour.
Ja, hur gick det till en början?
Nej, det gick inte så bra faktiskt. Jag hade en ganska tuff vår fram till sommaren. Jag tror inte jag hade klarat mer än kanske en cut fram till mitten av juni eller något sånt. Kändes väl inte så speciellt bra.
Vad var det som inte kändes så bra då?
Jag vet inte, jag missade många katter ganska knappt. Spelet fanns inte riktigt där. Det var lite ny nivå framförallt. Om jag skulle välja en ett steg som är det svåraste, så är det från Svenska Touren till Challenge Touren. Det är det största hoppet i nivå, skulle jag säga. Så man liksom blev så här, oj, här var det tufft jämfört med tidigare nivån då. 4 dagars tävlingar, långa resor. Innan var det att man packar i bilen och åker samma dag som man ska spela prime, men spela 3 dagar hemma på lördag kväll.
Ja, det är lite annorlunda att
nu ska
åka
man sätta
måndag.
Sig på ett flyg på måndagen till delar av världen. Och det är nytt på ett annat sätt när man ska tävla på de här ställena. Men sen började jag spela ganska hyggligt. Om man började prata, jag tror jag klarade 10 raka katt eller något efter. Jag missade ganska många början. Man kände att nu kommer jag igång med mitt vanliga spel. Liksom det började funka så som jag gjort tidigare. Hade någon bra placering, någon topp 10, någon femte plats och sådär. Men i alla fall slutade med att jag missade kortet med en placering första året. Micke Jonsson avslutade 3 birdie sista 4 för att knipa de sista platserna från långt bak. Så.
All right. Men apropå det med akklimatisering och att du tar lite tid. Vad var det som, är det de här resorna och det är så mycket nytt som är det luriga? Eller hur, vad skulle du säga är det svåra om man ska försöka välja någonting liksom, speciellt som sticker ut?
Ja, men det är nog resorna, det tror jag. Alltså just det här att man ska flyga varje vecka. Det är långa veckor. Veckorna är från måndag till söndag. På Svenska Touren är veckorna från onsdag morgon till lördag eftermiddag. Det är ju nästan dubbel. Ja, i alla fall. I alla fall ja, 1/3 mer. Och då på Challenge Touren i tid man är borta. Det är liksom, man kanske inte hinner hem efter tävlingen, eller oftast hamnar inte hem efter söndag, man skulle direkt till nästa ställe. Så liksom man är iväg ganska länge och ja, men det var annorlunda, väldigt annorlunda.
Var det kul?
Alltså det var ju kul, det var ju absolut kul. Det var ju tråkigt när det inte gick bra i början, för det är ändå resultatbaserat tycker jag allmänt att... Spelar man i perioder när det går bra så är det ju mer kul än när man spelar i perioder när det går dåligt. Så att det var tufft i början, tycker jag.
Men kände du ändå att det här var någonting du ville fortsätta med och att det här var det du skulle göra? Eller
ja, men det...
Tvivlade du någon gång?
Nej, det gjorde jag väl egentligen inte. Jag tänkte väl egentligen hela tiden att ja, men så länge det går framåt. Jag hade spelat på den svenska touren, nu tog jag mig till Challenge. Och så länge det går framåt varje år så är det här verkligen det jag vill göra. Men det var inte så att det var liksom tråkigt. Men det var tråkigare än när det gick bra, om man säger.
Ja, jag fattar. Ändå så här, du är ändå ute och spelar golf. Det kan inte bli så tråkigt liksom. Eller hur... Hur kände du det? Alltså,
nej, men precis. Nej, men det var, man visste ju var en ny nivå och man liksom bara försökte tänka framåt, för jag kände att jag spelade inte på den nivån som jag kunde heller.
Nej.
Det var ju en nivå upp, men samtidigt spelade jag sämre än vad jag gjort året innan. Så det var, liksom, det var någonting som var inte helt rätt, tyckte jag. Jag tänker att det kommer komma om jag bara spelar på det. Det gjorde det till slut.
Hur mycket skiljer sig banor och uppsättning från Svenska Touren och Challenge Tour?
Alltså det är svårt att säga. Om man tar en generell så blir det givetvis lite svårare på Challenge Tour. Men det är väldigt mycket olika typer av banor du spelar på Challenge Tour. Och likadant är det väldigt mycket olika banor du spelar på den nordiska ligan då.
Ja, just det.
Så att det är lite tuffare uppsättningar, lite mer pinnar ut i kanterna och så. Men de bästa banorna på Svenska Touren är ju... Hade ju varit jättebra banor även på Challenge Touren. Och om man säger de sämre banorna man spelar på varje tour är ju oftast ganska likvärdiga också. Så att jag tycker banorna håller generellt hög kvalitet på Svenska Touren. Så det var ju bra inför Challenge Touren.
Härligt plusbetyg för Svenska Touren.
Absolut.
Men okej, och du missade kortet till, alltså, till ET?
Nej, jag missade kortet till Challenge då.
Ja, okej, men då
jag kom 71 på rankingen.
Ah, okay.
Topp 70 fick fullkort. 71 gav att man fick inte starta då kanske några av de största Challenge tävlingarna. Man fick ändå en kategori där man fick spela, det var 14 av de här 25 tävlingarna. Så det var liksom inte helt tomt. Men
det var inte katastrof,
men det var ju klart tuffare än om jag hade fått den här 70:e platsen eller 69 eller vad det var. Men... året efter så då gick det klart mycket bättre och jag spelade ganska bra redan från början. Och den här kategorin byttes ut under året till en kategori där jag låg inom topp 3 inom de 45 bästa som inte hade kortet eller vad det var, så jag fick spela mer tävlingar fram mot slutet ändå, så det var,
det löste sig,
det löste sig till slut genom bra spel, men det var ju rätt tufft när jag missade det där precis och visste att man hade en, helt plötsligt en sämre kategori än man har haft när man kommer ut från svenska touren.
Nej, det måste ju vara lite kämpigt. Men andra året, vann du någonting andra året? Eller var det år 3 du vann på Challenge Tour?
Nej, jag vann inget andra året. Jag kommer inte ens riktigt ihåg vad jag gjorde andra året. Men jag tror jag slutade någonstans runt 40:e plats på rankingen.
Mm. Hur mycket tittar man på den här rankingen? Det måste ju vara framförallt kanske... som, alltså med, jag tänker första året på Challenge Tour, första året på European Tour, då måste det ju vara något man fokuserar på ganska mycket.
Ja, men det är klart man tittar lite på rankingen och det kanske är något som man inte borde göra egentligen. För man ska egentligen bara fokusera på nästa tävlingsspelet och inte liksom tänka att nu behövs så här mycket för att komma en viss på rankingen. Men kanske kolla lite för mycket på rankingen första året på Challenge Tour, framförallt när jag kom 71. Därför hade jag en tävling som var bra i Azerbaijan var vi tävlade och så fick jag en ganska hygglig prischeck och så låg jag ganska bra på rankingen och jag hade, då kollade man, ja, år 2013 för att klara kortet krävdes det 20 000 euro. Nu har jag 23 000 euro, så det borde ju vara ganska lugnt. Till slut så krävdes det 28 000 euro och jag fick 27 och 7 eller vad det var. Så då kanske man inte skulle tittat på det.
Just det.
Så på det sättet. Nej. Hoppade över någon tävling gjorde jag också.
Ja, just det.
För jag ville inte åka till Kina bara i 2 veckor. Så hoppade jag över en av dem. Och så till slut blev det att man missar kortet med några hundra euro. Så kanske man... Ja, det blev inte helt som jag hade tänkt mig. Men det, så är det ibland.
Nej. Okej, men och tredje året då på Challenge Tour. Berätta om det året. Och hur gick det då för dig?
Ja, det började kanske inte heller riktigt som jag hade tänkt mig. För det var en tävling i... Kenya ganska tidigt och en i Egypten om jag inte minns fel som jag då känner, nej, men jag åker inte på någon av dem. Så jag började inte säsongen förrän maj egentligen, slutet av april. Åkte till Spanien, missade katten. Åkte vidare till Turkiet, missade katten. Vad är det här?
Lilla paniken som kryper in, eller kände du ändå lugnet?
Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kände. Jag kände inte panik, men jag kanske inte kände mig jättelugn.
Nej.
Sen kom jag 4 i Italien tredje veckan. Och då kände jag att nu var det igång. Liksom och, ja. Sen gick det bra efter det. Vann i Frankrike i juli. Och då helt plötsligt låg jag på tredje plats eller någonting på Challenge Tour-rankingen. Och ja, då var man ju på god väg mot kortet. Och efter det så spelade jag stabilt vidare. Och man liksom kände att ja, men det här är aldrig någon fara. Utan spelar jag bara så som jag tycker att jag kanske ska spela. Så borde jag liksom ta det här kortet. Så att då kommer man liksom från när man kanske låg 20 någonting på rankingen innan dess. Till att ja, men nu är det dags. Liksom. Så det är liksom små grejer som gör att man känner att ja, men nu tar man klivet.
Men hur lärorik skulle du säga att de här åren på Challenge Tour var för dig?
Ja, men det var väldigt lärorika år, för att man fick ju den här övergången från svenska touren till Europatouren. Och det är ju framförallt ett väldigt stort steg om man går direkt från den svenska touren direkt ut på Europatouren.
Ja.
Så blir det liksom...
Det är ett stort steg liksom.
Ja, precis. Det är en ny nivå till. Det blir som att man tar 2 nivåer istället för en nivå, eller 2,5 nivå om man då säger att det är en och en halv nivå mellan svenska och... Ja, ungefär. Så för min del så var det väldigt bra att få de här åren på Challenge Touren och ja, akklimatisera mig till 4 dagars tävlingar, resandet, banor utomlands, klara sig själv utomlands, mat, allting. Allting blir nytt.
Hur gjorde du med caddy?
Jag hade ingen caddy på Challenge Tour.
Jag tog in någon från lokal typ, eller hur funkar det?
Nej,
måste man inte ha
du
det?
Måste inte ha caddy på Challenge Tour, utan det är, nej, det är fritt.
Aha,
så jag drog bägen själv i 3 år. Förutom om man hade föräldrarna med någon tävling och tränaren med någon tävling och någon kompis någon tävling, så stora hela så. Ja, så de flesta på Challenge Touren har ingen caddy.
Nej,
utan det är en för stor kostnad.
Okej. Okay, ja. Men hur gick det då på rankingen där år 3 när du tog kortet?
Var kom jag 7:a på rankingen? Så det var bra, jag fick en bra kategori på Europatouren då, även att jag var ganska högt upp inom den här Challenge Tour-kategorin gjorde att man fick någon tävling extra under året när just katten gick i Challenge Tour-kategorin.
Ja. Var det det året du gjorde din första start i Nordea Masters också? Eller hade du gjort det tidigare?
Nej, det stämmer. Det var första starten i Nordea Masters. Så det var egentligen lite där som resan började. Om jag får säga så att jag spelade bra. Jag låg tre eller femma eller något efter två runder och hade en dålig helg och framförallt en dålig sista runda. Och då var det liksom så här, jag kände att nej, men nu var du ju där uppe i toppen. Och det är liksom där du ska vara. Man har möjligheten att vara i toppen. Ja. Men där var väl kanske huvudet och just det här inför publik och stor tävling och allting som satte lite käppar i hjulet som vi pratade om innan. Att där blev man lite nervös. Jag spelade inte som jag skulle spela och liksom ja, det var inte, det blev inte alls bra på helgen. Och då tänkte jag att ja, men om jag vill vara i toppen av Europatouren så måste jag våga spela för att vara i toppen av Europatouren. Och då fick jag ett väldigt nytt tänk egentligen efter den tävlingen att jag måste spela mitt spel även sista rundorna. Jag försökte ta med mig ut på Challenge-touren och att ska jag liksom komma till Europatouren så måste ösas på fyra varv. Jag kan inte gå runt och vara nervös. Ska jag vara nervös så kan jag lika gärna sluta med golfen. Så var egentligen känslan att jag hade, att det funkar inte om jag håller på så.
Nej,
så det blev liksom ett uppvaknande att ska jag är det här jag ska hålla på med så måste jag ändra någonting. För att om jag ska gå runt och spela varje söndag och vara nervös, hur kul blir det i slutändan? Så.
Nej, det är ohållbart förstås.
Det går inte.
Nej, okej. Okay, men då tog du något slags beslut inom dig att men det är, nu är det dags att ta en ny nivå. Liksom.
Ja, precis. Att tänka rätt, att våga göra det som man tränar på att göra egentligen.
Mm.
Och då liksom tänkte jag att kan jag inte göra det på Challenge-touren så kommer jag aldrig kunna göra det på Europatouren. Och vill jag till Europatouren så måste jag göra det på... Alltså,
ja, precis.
Liksom försöker tänka.
Ja, men jag fattar. Det är superspännande.
Då har det blivit dags för ett meddelande från vår sponsor Golf Plaisir. Du som är sugen på att spela golf själv på förmiddagen och sen se Henrik Stens och några av de andra stjärnorna på Europatouren, passa på att boka en resa till Turkiet där Golf Plaisir har tre jättebra alternativ: Sueno, Titanic och Sirene. Gå in på Golf Plaisir och boka din resa nu.
Sen gick du över till European Tour och det gick ju väldigt smärtfritt i alla fall utåt sett, utifrån sett. Du kvalade direkt in till Race to Dubai-finalen i Dubai. Och till slut blev du 43 på Race to Dubai. Hur ser du tillbaka på debutåret på ET?
Nej, men det var ett jättebra debutår. Svårt att önska sig. Givetvis önskar man sig alltid att det går lite bättre. Men det är svårt att önska sig att det går mycket bättre än vad det gjorde det där första året. Komma ut, jag satt upp som ett litet mål eller liksom så här, jag vill spela Dubai-finalen, jag vill ta mig dit, och gjorde jag det så skulle det vara bra. Nu tog jag mig till finalen och kom även nästan 20 placeringar bättre än att bara ta sig till finalen, så att det var väldigt bra första år, och det var en stabil säsong med mycket klara katter, många bra resultat, så att det var, ja, åt det hållet som jag ville att det skulle gå.
Ja, men det gick framåt liksom hela tiden.
Precis.
Var det så smärtfritt som det såg ut då? Eller hade du liksom, var det någonting du kämpade med under det året som du minns?
Nej, men det var ganska smärtfritt får jag ändå säga. Jag fick en bra start. Någon 10 eller 15 plats i början. Spelade ganska bra i Abu Dhabi tidigt. Kom femma i Sydafrika i mars, och redan där så hade man ju ganska mycket poäng om man då pratar om den här rankingen. Spelade ganska bra i BMW Wentworth i maj, och sen den här riktigt bra tävlingen i Frankrike i början av juli där när jag kom trea på den här Rolex-serien. Och nästan då var ju mer eller mindre Dubai-finalen redan klar mitten av säsongen, så att det här,
hur skönt var det?
Det var jätteskönt. Man känner att ja, men redan där i juli så man behöver inte fundera på något kort. Jag behöver inte fundera så mycket överhuvudtaget. Jag kunde bara spela vidare och försöka spela så bra som möjligt därifrån.
Mm.
Och det kanske var att man slappnade av lite då, för att det gick ganska bra fram till dess. Så gick det lite sämre om egentligen andra halvan. Inte dåligt, men inte lika bra som det gjorde då.
Mm, mm,
men det var ändå skönt att känna att ja, men från sista året på den svenska touren när man jagade kortet till Challenge-touren från Challenge-touren. Man försökte hålla sig kvar från Challenge-touren, man försökte gå upp och sen fram tills halva året på det var en ganska lång period där det var ganska stressigt. Man vill liksom bara vidare. Och från det till att känna, ja men kortet är klart till nästa år, jag är på Europatouren. Jag kommer ta mig till Dubai-finalen som satte upp som mål. Man kunde slappna av lite och det kanske var viktigt för det här året att jag fick ett lugnt andra halva förra säsongen kanske.
Ja just det, för du kom ju ut stenhårt får man väl säga i säsongen, den säsongen som precis har spelats. För var det veckan efter du åkte till Hongkong och kom tvåa?
Just det, precis. Veckan efter.
Ja.
Veckan efter finalen i Dubai så kom jag tvåa i Hongkong.
Det är rätt skapligt.
Ja, jag var väldigt arg för tillfället där då. Men
ja, men så här i efterhand.
Så här i efterhand, även bara några dagar efteråt så var det ju jättebra. Det var ju min bästa placering på Europatouren. Men i stridens hetta där så kände jag väl kanske att jag borde ha knipit segern redan då. Men jag höll mig inte tillräckligt kall egentligen i slutet. Och då lärde jag mig av till ett senare tillfälle.
Mm. Jag tänkte vi rabblar lite resultat här som du hade tidigt under 2018. Okay. 28 januari delad 6 i Omega Dubai Desert Classic, delad 12 i Oman Open 2 veckor senare. Sen var du i Marocko och där blev du delad 3 och veckan efter så vann du Volvo China Open. Det är en skaplig start på året får man ju säga.
Ja, men det får man ju säga.
Vad var det som klickade speciellt under den perioden?
Jag vet inte riktigt, det var lite upp och ner tycker jag under den perioden. Det var 2 i Hongkong, missed cut i Mauritius veckan efter. Missade katten första tävlingen i Abu Dhabi, kom 6 i Dubai. Ja, sen vad kom jag? Sa du 12 i Oman och 19 i Qatar veckan efter. Och sen missade katten veckan efter i Sydafrika. Och sen kom man med så här 40-50 plats i Spanien. Och sen kom man 3 i Marocko och så vann jag. Så det var lite blandade resultat men väldigt bra toppar.
Mm.
Så att det är väl kanske ett bevis där på att men spelet var bra. Men lite vinter eller försäsong. Det var inte liksom, det var inte 100 hela tiden. Men topparna var bra och stabiliteten fanns där ändå över flera varv. Så det var bra start.
Men det var ingen så här, jag kan tänka mig annars att det är en taktik att man kanske går för det lite mer och det funkar ibland och ibland inte. Alltså att så här, ibland kanske det kostar en katt men det kan också resultera i en delad 12 i Oman eller något sånt.
Ja, så kan det vara kanske också.
Jag vet inte, det är bara något jag reflekterade över.
Nej, jag vet inte om jag tänker att jag går för det mer på det sättet men man kanske kommer ut starkt ur startblocken och det är skönt att ha en bra start, tänker jag. Att jag vill köra på i början, upp med bra placeringar. Kortet klart, förhoppningsvis Dubai-finalen klart tidigt och sånt som jag kanske tänkte på inför den här säsongen igen då. Så, så man, ja, kanske mentalt.
Mm.
Eller så är det bara en tillfällighet att just då sitter spelet. Och, i och med att man, just golfen är så konstig för att man kan inte formtoppa.
Nej.
Mer eller mindre. Man kan försöka, men det är kanske inte som en löpare som det enda, om jag då får säga det enda en löpare behöver göra om man ska springa 200 meter, det är att springa mot banan lite förhållande. Det är klart att det är dagsförhållande där också, men om du har en maxlöpning på, ja, du tar 20 sekunder att springa 200 meter, du springer inte på 23 sekunder en dag oavsett hur dåligt det går egentligen, utan det är liksom...
Nej.
Medans... som en golfare, du kan skjuta 62 ena dagen och nästa dag kan du skjuta 78. Det är inte något konstigt som händer nästan.
Nej.
Man vet inte riktigt var det ska landa. Det är något som kan vara frustrerande. Ja, även lite som är charmen med spelet. Att det är så mycket som kan hända som påverkar resultatet åt olika håll. Det kan vara en boll som precis studsar ner i vattnet. Det kan vara en boll som precis stannar uppe. Det blir en börde gentemot en dubbelbogey. Det är svårt att... Det är svårt att formtoppa, eller man ska säga, mot det här, utan man får, det är kanske mer ett komplext mentalt spel, att om man lär sig att allt det här kan hända så kan man få fler rundor som blir lägre, eller man kan ha att de sämsta rundorna blir lite sämre, men det är ett lite annorlunda spel jämfört med andra.
Ja, ja. Men om vi återgår till den här sviten som avslutades då med Volvo China Open och första segern på European Tour. Hur skönt var det att vinna?
Det var jätteskönt. Det var givetvis det bästa bästa stunden i min golfkarriär hittills, var att få vinna tävlingen där i Kina och känna att allt jobb man har lagt ner och allting man har siktat på har till slut lett till en seger på Europatouren. Så det var fantastiskt skönt, även att det var en ganska stor tävling då som jag vann i, att det var bra startfält och en väldigt kul tävling att vinna. Just Volvo där sponsrade, första svensken som vann den här Volvo China, så det blev en speciell tävling att vinna, vilket kunde inte önska kanske för en bättre första seger än vad det blev då.
Nej. Hur ser du tillbaka på tävlingen och de fyra varven där? Hur var spelet?
Ja, man kom ju direkt från Marocko veckan innan, tredje plats i bagaget, bra självförtroende. Men
hur mycket påverkar självförtroende skulle du säga?
Ja, det är nog nästan 50% säkert.
Herregud, 50%.
Ja.
Dags att börja,
man bara räkna.
Börja jobba.
Klart sagt. Men känner du att självförtroende sitter där? Och självförtroende behöver inte bara vara självförtroende att du känner i huvudet, utan det kan vara självförtroende i kroppen. Att svingen funkar, man känner liksom det tekniska funkar, så är det lättare att ha bra självförtroende om det tekniska inte funkar.
Mm.
Och har man självförtroende så väljer man kanske att slå en typ av slag som man inte väljer när man har lite sämre självförtroende. Så självförtroende tycker jag i alla fall är väldigt viktigt om du ska lyckas.
Mm.
Men samtidigt så kan du säkert vinna en vecka även om du inte går in i veckan med världens bästa självförtroende. För det kan du jobba dig upp ganska snabbt under ett bra varv, och så kanske självförtroende är på topp igen. Så det liksom svänger ganska mycket.
Ah,
det kan svänga under rundan.
Ja.
Missar någon putt i början lite sämre, sätter två raka onödigt själv. Så det är liksom det är väldigt... förutsättningarna där i Kina var kanske inte heller de bästa. Man kom direkt från Marocko, landade tisdag lunch, 6-7 timmar jetlag.
Det låter inte.
Tränade ingenting på tisdagen, fick program 07.00 onsdagen, somnade 4.30 på morgonen, sov en timme, såg knappt bollen på programmet. Spelade den här programmen raka vägen tillbaka, sov eftermiddagen, sov natten. Från där vet man inte riktigt hur det ska gå.
Nej.
Det är inte de vanliga uppladdningarna.
Nej. Hur bra kollade du på banan då? Alltså...
Jag hade spelat året innan.
Ah, okay, så du visste jag kände till banan. Hur den såg ut.
Mm. Okay. Nej, men fick en bra första runda. Gick 6 under. Kom igång bra.
Mm.
Ja, och sen andra runda på par. Och sen en jättebra helg. 5 under på lördagen och 7 under på söndagen.
Ja, men det är ju lite klatsch ju att gå 7 under på söndagen för att säkra den första segern. Hur firade du?
Ja, hur firade jag? En halv öl i taxin till flygplatsen.
Jaha, okej. Och sen flyga vidare bara?
Ja, nej, jag hade faktiskt en hotellnatt också.
Mm.
Så jag var själv där. Vad blev det?
Var det en uppgraderad svit där på hotellet?
Nej, det var ett vanligt hotellrum. Okay. Det var ett bra hotellrum, men ett vanligt rum.
Efter det, i år så har du... Bland annat, det bästa resultatet efter det är väl en andra plats i British Masters, väl? Hur skulle du vilja summera golfåret 2018?
Nej, men givetvis jättebra. Jag satte upp några saker som jag ville åstadkomma inför året. En av sakerna var att ta min första seger som jag gjorde i Kina. Andra saken var att jag ville förbättra min Race to Dubai-position som var 43 året innan. Jag skulle jättegärna vilja vara topp 20, sa jag innan året, och jag slutade på 19. Så att det var också en sån sak som jag klarade av. Så här, men det är jättenöjd med säsongen i stora drag. Sen är det givetvis perioder som var bättre och perioder som var sämre. Tycker att jag missade lite för mycket katter om man spred ut året. Jag kanske hade... Kraft, 9 missade katter av de 30 tävlingarna, något vilket jag tycker är alldeles för mycket. Tycker jag för min del. Samtidigt så var topparna väldigt bra. Så om man får välja så tar jag hellre några fler missade katter och några mer toppar. Men det är också det här med lägstanivån, att man skulle vilja vara med i toppen ännu fler gånger. Men jättebra.
Du spelade i USA, du var med på VGC-tävlingen på Firestone. Var det en ny upplevelse för dig då? Eller hur mycket hade du spelat i USA innan?
Jag hade faktiskt aldrig tävlat i USA innan dess.
Nej.
Jag hade varit över några gånger och tränat i USA. Men aldrig tävlat.
Mm.
Så det var en speciell första tävling att få spela i USA. Sista året också som den tävling gick av stapeln på Firestone.
Just
och det är en tävling man har kollat många gånger. Mm. Alltid velat spela den banan.
Hur var det då?
Ja, jättebra. Fantastisk bana, Firestone. Kul runt omkring. Bra tävling. Och, ja.
Kändes det att det var ytterligare en nivå eller kändes det ganska lika? Liksom?
Nej, men man kände väl att det var ytterligare en nivå. För om man tar en vanlig tävling så kanske det är 5-6 spelare på en ganska bra tävling som är från topp 50 på världsrankingen. Helt plötsligt var 45 av de 50 bästa där, eller kanske ännu mer, 48 av de 50, som varenda en som var där var ju världsstjärna mer eller mindre. Så då känner man ju att ja, men det här är en nivå till, nu ska man vara med och fightas med alla de här.
Ja.
Vilket är jättekul. Och det,
jag vet, förstås,
det var nästan lite overklig känsla när man står och värmer upp på torsdagen bredvid Tiger på ranchen. Det var ganska häftig känsla. Men det valde jag faktiskt själv, för det stod ganska full ranch och stod spelarna där, så stod Tiger och så var det en plats bakom. Jag tänkte, men nu går vi in bakom Tiger här, för det är bra träning. Men det var häftigt.
Sneglar du något på honom eller var det fullt fokus som gällde?
Det var nog det mesta deras fullt fokus. Han hade varit där lite innan. Han är ju en speciell person för golfen, och jag har inte sett honom live innan. Så det var lite speciellt faktiskt, i och med att man växte upp med Tiger. Och man har haft Tiger som lite idol och kollat på Tiger när man var yngre. Och helt plötsligt står man där och spelar samma tävling som honom. Och den tävlingen som han har vunnit 8 gånger på hans, det känns som det är hans hemmabana mer eller mindre. Så det var en speciell känsla.
Men det måste ju vara lite problematiskt det där. Och liksom, samtidigt så ska du senare gå ut och försöka spela bättre än honom. Alltså det måste ju krocka lite där, att du står bredvid honom och liksom, ja, men det är första gången och en förebild för dig och för väldigt många, nästan alla golfare som kommer ut nu liksom. Eller hur tänker du kring det där?
Nej, men sen när jag spelar så tänker jag inte något på det.
Nej.
Det gör man inte. Man tänker ju inte, egentligen tänker man inte på de andra spelarna när man spelar rundan. Om det står Woods på tavlan eller Andersson på tavlan och den är 10 under och jag är 8 under, så man vill fortfarande komma upp dit. Sen är det klart att det är lite annorlunda när det står de här kända namnen på tavlan. Men egentligen så kan jag ju inte göra mer än att spela min golf i 4 varv.
Mm. Efter den här resan till USA så var det väl Nordea Masters direkt efter?
Ja, precis. Det var Firestone, PGA-mästerskapen och så Nordea Masters.
Jag träffade dig där på tisdagen och du såg lite trött ut. För att du hade väl precis landat, så du var väl supertrött antar jag. Men hur, med större tävlingar blir det mer resande. Hur tacklar du det? Hur försöker du liksom, vågar du ta mer pauser? Eller hur tänker du kring det där?
Ja, men resan är ju en väldigt stor utmaning. Som du säger, på Nordea Masters i år så det var nog det tröttaste jag någonsin har varit på en golfbana. Jag kände inte, jag kunde knappt tänka. Jag var liksom, kom från en period av 9 tävlingar på 10 veckor.
Just det,
stora tävlingar. Tre eller 4 Rolex-tävlingar. Open, Bridgestone, PGA. Flyg över halva världen. Så att det var, hade det inte varit Nordea den veckan så hade jag aldrig spelat den veckan. Men jag ville ändå spela, givetvis inför hemmapubliken och så. Men det var väldigt tufft. Man kommer till en vecka där man jättegärna vill prestera, i och med att det är på hemmaplan. Det är mycket familj, kompisar, jättemånga som är där och tittar. Som kanske har förväntningar i och med att det har gått bra i år och vill se att man spelar bra. Och så kommer man dit och så är man trött och man kan kanske inte ens göra sig själv rättvisa på banan. Så det var jobbig vecka så. Men resorna är ju, det är nytt. Om man säger bara egentligen förra året på Europatouren till detta året, så har det varit ännu mer långa resor till norra till USA och till Kina. Och man får försöka, som du nämnde, ta mer pauser, spela färre kanske inspelsvarv, träna mindre när man är hektisk resperiod och sen försöka planera schemat så gott det går, att inte spela för många tävlingar med för mycket resor i rad och ge sig själv pauser emellan och allt sånt. Men det är inte alltid lätt.
Nej.
Är det många stora tävlingar på rad som man verkligen vill spela, så blir det gärna att man åker och reser kors och tvärs över halva världen. Men man får försöka att känna av kroppen. Om man känner att kroppen är trött så måste jag vila, även fast jag kanske egentligen ville slå lite på ranchen. Så nyckeln tror jag är att helt enkelt spela och träna mindre golf under tävlingsveckorna.
Mm.
Om jag är inne i en lång period med mycket resande, så jag går inte att ställa mig på ranchen efter rundan, utan jag spelar mina fyra varv och sen går jag hem och vilar egentligen. Mm. Efteråt och försöker hitta. Men jag håller fortfarande på att jobba ut en så bra plan som möjligt egentligen under en sån period. Jag har inte funnit den än, tycker jag, för att man tar. Och i somras så var jag väldigt trött i slutet av den perioden, och det blev även 5 tävlingar i rad nu i slutet av säsongen, så man känner att jag var till och från när man var ganska trött.
Mm.
Och då det är ju något man får lära sig till nästa år, kunna planera lite bättre och kanske kunna få några fler veckor där man har 2 veckor hemma istället för 1 vecka hemma, och istället för 4 veckor iväg kanske man tar 3 eller 2 veckor iväg. Och nu när man har kanske valet att välja lite mer sin egen planering, så får man försöka och hoppa över tävlingar kanske som man egentligen har spelat, eller försöka spela lite annat schema eller vad som.
Mm. Men för det jag kan verkligen tänka mig att det är svårt, som du nämnde här, din sommar, det var så stora tävlingar på raken liksom. Att våga eller vilja säga nej till en sån tävling måste ju också ta emot.
Ja, men det är jättesvårt. Det låg ju 3 Rolex-tävlingar på rad precis innan The Open.
Mm.
Och första av de Rolex-tävlingarna var tävlingen i Frankrike som jag kom 3:a på året innan, och det är verkligen en av de banorna som jag känner, det är en av de banorna på året som passar mig absolut bäst. Så där vet jag att är jag pigg och fräsch där så kommer jag spela bra. Så då ville jag ha en uppvärmningstävling innan den tävlingen, vilket gjorde att jag spelade i Tyskland och sen spelade den i Frankrike. Det gick ganska bra i år, jag kom 8:a tror jag till slut, schabblade till det lite på slutet, men jag var ändå med och högg där uppe. Sen går Irish Open, Scottish Open veckan efter det. 2 stora tävlingar. Och andra året på Europatouren är ganska svårt att säga nej till en Rolex-tävling med 7 miljoner dollar i prissumma. Men det är de man vill spela. Mm. Så blir det att det blir 4 tävlingar innan Open, vilket inte är så bra, för att komma egentligen trött i Open.
Då
kom man trött i Open, så var det bara 5 dagar hemma innan jag skulle åka till Bridgestone-tävlingen. Och så åker man över till USA och spelar Bridgestone, spelar USPGA som också är major-tävling. Det kan bli en väldigt tuff period. Och kollar man kanske på några av de spelarna som har varit med lite längre, så vågar de hoppa över en Irish Open eller en Scottish Open för att prestera bättre i de tävlingarna som de spelar kanske då. Så det är väl kanske nästa steg att för att hela året ska bli bättre totalt sett, så kanske man behöver hoppa även en stor tävling om det blir för mycket i schemat. En sån som Justin Rose hoppade till och med finalen i Dubai i år för han har tävlat för mycket. Och så tycker man kanske det var lite konstigt, men hade han inte gjort det så kanske han hade gått sönder, det vet man. Alltså såna, alla har ju sin egna planering och det är tufft.
Nej, det måste vara hur svårt som helst att sätta ihop det där liksom. Men du kom som sagt, du kom 19:e på 19:e plats på Race to Dubai. Du kapade alltså, vad blir det, 24 platser från året innan, något sånt. Betyder det att du kommer vinna Race to Dubai då 2019?
Om jag kapar 24 platser till så
minus
kommer jag minus 5:a här.
Ja.
Nej, det vet man ju inte. Det finns ju möjlighet om man spelar bra. Ingenting som jag har tänkt på.
Det är inte målet direkt kanske.
Nej, nej, om man skulle prata mål.
Tufft mål att sätta.
Det är väldigt tufft mål att sätta. Nej, men om man skulle prata mål, så egentligen kanske placera mig bättre än vad jag gjorde i år, så skulle jag vara jättenöjd nästa år.
Mm.
Då skulle jag tagit ännu ett kliv upp. Man hade
kommer
innanför topp 19 nästa år också, så har jag förmodligen tagit mig in topp 50 på världsrankingen. Och det är något som skulle skapa väldigt många nya möjligheter.
Mm. Ja, är det liksom det närmaste målet någonstans? Att vara topp 50 i världen?
Ja, men det skulle jag kunna säga. Jag ligger väl 59 för tillfället, 61 för tillfället. Men de sa att jag skulle gå 59 innan årsskiftet, tror jag. Så då är man på 50-talet. Sen ska man bara ta några platser till. Så, ja. Så kanske man är inne. Nej, men det hade ju varit väldigt kul att få komma in topp 50. Och ja, men då får man ju spela alla, precis, det är ju alla fyra majors, alla fyra VGC-tävlingar om man skulle hålla sig innanför topp 50 där. Och, så det är ju, alltså det är ingenting jag tänker på, men det är klart att det hade varit väldigt bra. Men det är något som kommer om man spelar bra.
Egentligen. Exakt, det är det jag tänker. Du kan väl bara fokusera på att spela ditt bästa spel och då kommer det automatiskt, precis, att sluta där. Liksom.
Ja. Världsrankingen är så komplex också, så man vet aldrig riktigt vad som händer. Det är, ena veckan så tror man att man ska klättra och så tappar man. Så det är ingenting man kan gå, man kan inte gå och fokusera på de här rankingarna, utan jag kan försöka göra mitt bästa på de tävlingarna jag spelar och så får det andra egentligen ta hand om sig själv, tänker jag.
Mm. Men nu, om vi ser, ja, det är väl ett mål förstås framöver att spela alla majors, alla VGC-tävlingar, men om du ser i övrigt då, framtiden, var är du om 5 år?
Det vet man ju inte. Nej, men jag, förhoppningsvis så är jag stabil innanför de här topp 50 i världen. Kanske har klättrat upp till ännu högre om det går som jag har tänkt mig. Nu vet man inte om det gör det, men förhoppningsvis i världstoppen och spela majors, VGC-tävlingar, hugger på en major. Förhoppningsvis målet i slutändan är ju att vinna en major. Det skulle kunna hända nästa år. Det kanske inte händer alls. Det vet man inte.
Nej, det handlar väl om att träffa rätt vid rätt tillfälle.
Precis. Liksom. Spela kanske en kombination av PGA-touren och Europa-touren. Jag skulle gärna vilja testa även i USA. Men samtidigt tycker jag Europa-touren är en väldigt bra tour. Så att det är många som spelar för tillfället. Båda tourerna. Så spela det.
Mm.
Har kunnat komma över lite i USA också. Det var kul.
Ja, det var min nästa fråga nämligen. Drömmen om Amerika och PGA Tour, alltså är det någonting du, ja, hur mycket skulle du vilja spela där? Skulle du vilja ha det som huvudtour till och med, eller är det Europa som gäller, eller hur tänker du?
Jag vet inte riktigt, men det känns väl på något, om du ska vara med i absoluta världstoppen, om man pratar världsranking och liknande, så behöver man spela en större andel tävlingar i USA. Det är bättre världsrankingpoäng, bättre pengar varje vecka. Det finns kanske lite större möjligheter. USA är ett väldigt golftokigt land. Det finns lite större sponsormöjligheter om man spelar PGA-touren och allting. Så att, samtidigt så är Europa-touren, tycker jag, en väldigt bra tour också. Så man skulle vilja, jag skulle nog vilja hålla till lite på båda tourerna. Mm. Men kanske i slutändan kanske en större fokus på PGA.
Mm. Nej, jag förstår. Det var sista vanliga frågan. Nu kommer vi in på avslutning här. Snabbfrågorna. Så nu ska du svara så snabbt som möjligt.
Ja.
Är poängen här. Driver eller putter?
Putter.
För att?
Nej, det är kul att få se bollen gå i hål.
Tiger eller Annika?
Tiger.
Förebild som ung.
Precis.
Hur reagerade du när du såg hans 80:e seger när han vann Tour Championship?
Ja, jag vet inte om jag reagerade speciellt mycket. Jag tyckte det var kul att han kunde komma tillbaka, att han bevisade för många som har väldigt stort tvivel, framförallt kanske media, och som har tyckt att men han kommer inte komma tillbaka. Det har varit stor diskussion, och jag har väl trott att jag har inte riktigt vetat om han skulle komma tillbaka. Nej. Jag tror att om han var frisk så tror jag att han kan göra det. Men det var väldigt kul att se faktiskt. I och med att han är den bästa golfarna genom alla tider. Jag tror inte det är en större diskussion egentligen om den saken. Så det är kul framförallt för hans del att han får komma tillbaka efter alla skandaler och allt som har varit kring honom, och få liksom komma tillbaka och ta den här segern igen, att man liksom
återupprättelse,
att folk kanske nästan har glömt bort vad han gjort, för det är lätt att hända under några år att man känner, ja men Tiger, vad gjorde han egentligen, det var ju några år sedan, och så kommer tillbaka och vinna igen, och då upplever man allt det här igen, så kollar man liksom att okay, han har vunnit 14 gånger i Florida och alla de här sakerna.
Så. Det är så overkliga
statistik. Ja, precis.
Gå eller åka golfbil?
Gå om det inte är väldigt varmt.
Så om du spelade i Sverige i somras, då var det golfbil som du hade föredragit?
Ja, det hade det nog varit.
Men hur... Hur hanterar man värmen ute på tour? För jag tänker att ni spelar väl på ställen som är sådär vrålvarma då och då. Hur måste vara superjobbigt att hantera?
Ja, men det är det. Jag tycker det är jättesvårt att spela när det är riktigt varmt. Framförallt för händerna blir svettiga.
Ah.
Man liksom torkar, men det blir aldrig torrt, känns det som.
Ah.
Och så är man inte kanske van vid den här typen av... Framförallt fuktig värme är jobbigt. 38 grader och torr värme, det är man ändå van vid från Europa. Att det kan hända i Sydeuropa eller nere i alpländerna vid sommar. Mm. Att det kan vara riktigt varmt. Men just den här när det är det här fuktiga, det tycker jag är jobbigt. Det är fortfarande väldigt svårt då, att anpassa mig till.
Mm. European Tour eller PGA Tour?
European Tour. Det är där jag spelar nu.
Vilken major vill du helst vinna?
Augusta.
För att?
Det är nog den tävlingen som har följt med mest sedan jag var liten. Jag har tittat på varje år egentligen hela sändningen. Jag vet att pappa spelade in avsnitt till, eller spelade in tävlingen till mig när jag var liten, så jag kunde kolla på när man var hemma och låg sjuk och sånt. Så det är den tävlingen som har betytt kanske absolut mest för mig.
Mm. Hur ser din dröm fyrboll ut? Levande eller döda, oavsett vilka?
Det är en sån fråga som är svår att ha på snabb fråga.
Ja, lite kanske.
Nej, men vi kör Tiger. Avicii.
Mm-hmm.
Och Roger Moore.
Ja, okej. Okay. Mycket intressant här nu. Avicii, är det musiken du gillar mest? Den typen av musik?
Ja, precis. Jag gillar housemusik, elektronisk musik. Och han har ju varit verkligen en av de största inom den genren.
Absolut.
Så att få spela med honom, då ta tillbaka honom och spela. Det hade varit häftigt.
Roger Moore då?
Jag gillar Bond-filmerna.
Är han bästa Bond?
Jag tycker det.
Ah, okej. Okay. Mm. Grym. Vilken är bästa Bond-filmen då?
Live and Let Die.
Okej.
Okay. Tycker jag. Med Roger Moore.
Ja, grymt. Mm. Favoritbana i Sverige?
Får man säga mer än en?
Du får säga mer än en. Helst inte hemmaklubb.
Helst inte hemmaklubb.
För annars kommer många säga sin
just hemmaklubb. Det. Då går Sand och Växjö bort där. Då säger jag Ekerum.
Ekerum?
Mm.
Hur kommer det sig?
Jag spenderar mycket tid på sommaren
just det.
På Öland. Och då spelar jag på Ekerum mycket. Mormor hade husvagn på just Ekerums camping. Och man var mycket där och hälsade på.
Mm-hmm.
Så gick jag ut på kvällarna. Spelade så här lugna, sköna sommarkvällar när alla turister hade gått och lagt sig.
Så idylliskt?
Ja, idylliskt. Alltid fint väder. Spelar alltid... Eller inte alltid, men spelar ofta bra där. Det är en sån riktigt, riktigt bra minne. Jag har alltid tyckt att den banan är väldigt, väldigt trevlig. Så jag kunde gå ut själv där, hoppa runt mellan hålen och spela lite som jag ville när jag var där på sommaren. Så jag väljer Ekerum.
Mm. Favoritbana i världen då?
Den är svårare nu. Man har spelat väldigt många bra banor.
Jag tänker att den blir svårare och svårare för varje år du spelar nu.
Ja, precis. Det blir det verkligen. Ska ta en bana som inte är med på någon av tävlingarna jag spelat då, så skulle jag säga Sea Island i USA, Georgia.
Mm.
Var där och spelade sällskapsrunda. Bara tyckte den var fantastisk. Precis vid havet då.
Mm.
Teen var väl som greenerna normalt sett. Alltså det var häftigt.
Ja. Men om du tar någon på European Tour, någon du tycker om speciellt mycket. Du nämnde...
Då säger jag Frankrike. Ja. Paris National.
Ja. Finns det någon bana du ännu inte spelat som du verkligen vill spela?
Augusta.
Kan man också nästan ta bort om det man intervjuar en person som inte har spelat Masters.
För ja, att
det
är precis. Nästan,
den är återkommande.
Ja, den är återkommande.
Men den är ju nästan mytomspunnen, den banan.
Ja, men det är det ju. Jag har ganska häftigt spelat Pebble Beach.
Ja. Ja, du får väl kvala in då. Är det US Open som spelas där i år?
Ja, precis.
Du får lösa det helt
enkelt. Ja, det får jag.
När betalade du senast en green fee?
Ja. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det kanske när vi var tränare med förbundet på Jumeira innan jag hade Europatour-kategori. 3-4 år sedan kanske.
Mm. Nämn ett slag i karriären som du vill slå om.
Senare, andra slaget på hål 18, Hongkong.
Berätta om slaget.
Klockan järn 7. Tror den skulle vara hur bra som helst.
Du hade börjat gå efter den.
Ungefär. Det var flaggan stod nere på högerkanten på den här greenen. I en bunker som är en vattenkott. Ah. Jag slår den 3 meter vänster om pinnen så är den backen nere. Klockan. Tänkte, oh, den där blir bra. Nu gör jag birdie och tar hem det. Och så studsar den på 4 greens. Studsar 2 gånger och rinner tillbaka ner i bunken.
Ja, ah, okej. Okay. Vilket är ditt bästa golfslag i karriären?
Det är... Oh, det är så svårt att komma på mitt bästa golfslag. Då får man väl kanske ta ett av de bättre golfslagen utefter situation, skulle jag vilja säga. Då får det bli... Nej, men vi kör hål 17 Kina. Ganska långt kvar, 170 meter, järnsexa. Vet att jag ligger på gränsen till vinsten och så slår upp den kanske 4 ifrån till en tuff pinne och sänker putten. Så vi får ta det för tillfället som det bästa golfslaget.
Nej, men det är fullt godkänt. Har du någon gång femputtat eller mer?
Nej, det tror jag inte. Inte på tävling i alla fall.
Nej.
Det kan ha hänt att jag har fyrputtat på tävling någon gång. Men jag tror inte jag har femputtat eller mer.
Mm.
Jag har sett det dock. När det har varit någon omöjlig flagga på juniortiden.
All right. Men hur reagerar man som spelare när man ser sin medspelare göra någonting? Ja, femputt är väl kanske extremt, men gör någonting så här... inte speciellt bra. Försöker man bara undvika ögonkontakt och liksom, eller hur?
Ja, det kan man kan bli lite chockad om det är någon som inte...
Någon man inte förväntar sig.
Nej, precis. Om man inte förväntar sig göra något väldigt konstigt, många puttar eller slå 2 bollar i ett vatten eller något, man fattar inte riktigt vad som händer. Jag var med om en ganska kul sak nyligen, jag ska inte nämna plats eller namn, men det var spelaren 2 boll, kom upp en domare, sa till han ligger lite efter. Spelaren slår sig lite kort, duffar chippen, går totalt bananas, hugger, skriker allting, och då domaren sitter 20 meter bort och då blir man lite chockad, vad är det som händer?
Okej. Försöker du bara koncentrera dig på ditt?
Ja, jag hade en 2 meters birdie putt som jag liksom, ska slå den nu? Han är där och han är fullkomligt galen. Så det var lite, om man tar inte med någon femputt, men man kan få lite sådana här chockerande händelser som man inte riktigt vet vad man ska vad man liksom ska hitta på. Man står där och liksom står och kollar på min caddy och bara, vad är det som pågår?
Har du någon gång slagit sönder en golfklubba?
Pratar vi i svingen eller pratar vi i ilska?
Du får nämna båda.
Eller? I svingen det har absolut hänt att någon har gått sönder, och det har väl hänt att någon klubba har knäckts också. Det är inte många, men någon har gått sönder.
Vem är nästa storstjärna, och du får inte nämna dig själv? Är det någon på touren som du tänker, ja, den här snubben, han har potential?
Det finns det absolut. Alltid svårt tycker jag att komma på snabbt när man sitter. Men om man tar någon ganska tidigt här som har potentialen verkligen att kunna bli storstjärna, så säger jag Bjerregaard, dansken, Lukas. Kom en väldigt bra säsong upp på Race to Dubai i år.
Vad är det som gör att han har stor potential?
Han har så långt. Allround, bra puttning. Bra slag. Så.
Men är det slå långt, är det framtiden tror du?
Det tror jag, absolut. Sen kanske man kanske inte måste slå längst, men att slå ganska långt, det tror jag behövs om man ska mäta sig med alla andra som slår långt och på allt längre banor, så tror jag att det är viktigt att slå långt i kombination med och slå rakt givetvis, men ska man kunna...
Långt och snett är en dålig kombo.
Långt och snett är en dålig kombo, men ska man kunna mäta sig med en McIlroy när han spelar som bäst, så då måste man kanske ligga på en längd som börjar närma sig hans längd. Om vi pratar till exempel par 5 och han kan gå in på två med en drive och en järnfyra och jag kanske måste lägga upp. Då finns det potentiellt ganska många slag för honom att tjäna bara där.
Givetvis.
Givet att närspelet allting är likvärdigt. Men det är ju inte att säga för mycket att det finns slag att tjäna med att slå långt.
Mm.
På slag som en som slår lite kortare kanske inte kan tjäna. Så jag tror att ska man vara med yttersta toppen så krävs det en ganska bra längd från tid, tror jag.
Mm. Bra, sista frågan här. Om man vill satsa på sin golf och är 10 år gammal, ett tips.
Spela mycket.
Inte träna mycket.
Eller givetvis träna mycket, men spela mycket också. Mycket ut på banan.
Mm.
För det är där man lär sig i slutändan.
Och det är det som är roligast också.
Ja, precis. Absolut. Det är där man ska tycka i alla fall, förhoppningsvis, att det är det roligaste. Jag skulle säga, ut och spela mycket på banan. Gärna med och mot kompisar. Matcha mycket liksom.
Super. Alexander Björk, tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig här och göra den här intervjun. Och lycka till framöver.
Tack så mycket.